Då står vi här med Torbjörn von Krog och vi har precis varit och lyssnat på ett föredrag du har hållit om en man som heter Carl Lindhagen. Vem är nu Carl Lindhagen?
Carl Lindhagen var en tidig mediekritiker från riksdagens talarstol och motionsbänk. Han föddes 1860 och när han var 37 år gammal blev han invald i riksdagen som folkpartist. Och han var jurist, hans pappa var jurist i högsta domstolen och hans syster var socialreformator, hette Anna Lindhagen. Så han kom från en familj som var van att skapa opinion och driva frågor och han var också sekreterare i den här kommissionen som definierade Nobels testamente. Så han hade gjort en hel del saker när han kom in och han ville fortsätta förändra. Och han tyckte att man borde liera sig med den framväxande arbetarrörelsen. Men det var inte alla inom det partiet som tyckte så. Att efter ett tag så blev han vilde, som det hette. Och sen gick han 1909 över Socialdemokraterna. Och hela tiden så var han väldigt aktiv med att driva olika frågor. Han var motionerade om republik, om fred, om nedrustning, om mot dödsstraff och så vidare. Han var vegetarian och motionerade om det. Allt som var bra kan man säga motionerade han för och allt som var dåligt motionerade han emot. Men han var också en tidig mediekritiker. Och
det är därför du delvis har intresserat dig för honom, kan
ja, just det.
För
alltså, mediekritikens historia är inte så där jätteväl utvecklad, men är också ett intressant sätt att få en sidobelysning över pressens utveckling och pressens historia. Hur formulerade de sig som var kritiska mot olika skeden av den utvecklingen? Vi kan se det som att först var det lite ostrukturerat och sen så började partitidningarna växa upp och så blev det partipress och så blev det diskussion om det och så blev det professionell press. Och sen, nu vet vi inte riktigt var vi står, om det är på väg att bli en ökad polarisering igen. Men Lindhagen kom in i det skedet när partierna växte, när de kom in i riksdagen, nya partier, nya strömningar. Och de hade tidningar och det var ofta redaktörer som satt i riksdagen. Och det fanns en behov, menade partistrategerna, att vara följsamma med partilinjen och han reagerade oerhört starkt mot. Han tyckte att tidningarna blev osakliga och snedvridna och de snedvred debatten och han efterlyste förändringar för att få till stånd en press som var vederhäftig och som man kunde lita på. Men han gjorde det både först med sina motståndarpartier men sen när han själv blev så att säga en dissident inom partierna så gjorde han det även mot sina egna tidningar.
Så man kan säga för 100 år sedan så började han med alltså bland mediekritik på olika sätt och pratade till och med om att man skulle inrätta en hedersdomstol, varnade för ägarnas inflytande, annonserna.
Ja, han hade två ben han stod på när det gällde kritiken. Det ena var ekonomin, att den var alldeles för betydande. Pengar betydde möjligheter att få utrymme på ett sätt som han tyckte det var för viktigt. Så han jämförde med undervisning. Där är vi noga med att alla ska ha en möjlighet och en grund. Men när det gäller den utbildning som kommer genom pressen, där får pengarna styra som vill. Och det andra var innehållet, det redaktionella.
Men det här med hedersdomstol till exempel?
Ja, men det var också det han frågade. Hur kan man förbättra pressen? Han ville inte att det skulle vara någon sorts statlig styrning av pressen. Men hur kan man då få tillstånden förbättrad? Jo, genom att göra tidningsmännen och tidningskvinnorna mer självständiga gentemot ägarna. Ägarna styrde för mycket och man kunde få till stånd vad han kallade för en kåranda. Som idag kan låta negativt, en kåranda. Men som jag tror att han menade så var det egentligen att man skulle lyssna, man skulle utveckla sina egna ideal som journalister, som skribenter. Och bland annat så skulle ju då, menade han, ett ideal var att man inte förvanskade och förvred utan försökte göra sakliga referat som man kunde lita på. Och det, en utveckling och utbildning av pressens hantverkare och en opinion utifrån som krävde detta. Det var de här två medlen som han menar skulle vara det viktiga sättet. Och där kom en hedersdomstol in som ett sätt att lösa tvister mellan läsare och tidningar utan att tidningarna bara själva skulle bestämma. Det skulle finnas något organ där man kunde diskutera på mer jämställd fot.
Men hur reagerade då tidningsägarna och journalisterna på det här?
Ja, man bjöd in honom till publicistklubben och lyssnade på honom. Och sen när han refererade vad som hade hänt så använde han det referatet som exempel på sin mediekritik. För de gjorde precis det som han tyckte att de gjorde. Nämligen att de refererade honom felaktigt och kortfattat. Och sen lade de ut all, använde spaltmetrarna till att förklara vad de själva tyckte. Och de tyckte att visst, ingen kan vara helt ofelbar. Vi är alla fattiga syndare, vi är alla smålänningar inför vår herre. Men så illa som herr Lindhagen påstår att det är det inte alls, utan vi är faktiskt, vi har förtroende, och tycker man inte om oss så kan man vända sig till någon annan, och får man inte in något genmäle hos oss så kan man vända sig till någon annan.
Du visade många teckningar där man då, alltså satirteckningar där man på olika sätt mer eller mindre hånad eller kritiserade Lindhagen.
Ja, och det var inte så många. Jag har tittat några teckningar där man så att säga försökte använda satiren åt andra hållet. Mot pressen. Eller mot... Utan det är ju pressen som använder satiren mot Lindhagen.
Äcklade honom
med hans idéer. Och han var ju lite idealist. Han var lite visionär. Och man menade att han förstod inte det här. Att han, och det gjorde man då. Ja, det var lite lustigt.
Du sa någon under föredraget någonting om att han var en visionär utopist till och med kanske.
Ja, så han... Som till exempel han menade ju att... Att om människor går samman och vill saker så kan man förändra världen. Han hade en första maj-paroll som sen har blivit använd av Socialdemokraterna och LO i väldigt många år, med alla folks frihet, hela världens fred. Och det är ju en vision. Men däremot då, de som var så att säga realpolitiker i, har jag läst memoarer av samtida politiker, de menar att det går inte att lita på Lindhagen. Om det blåser hårt så står han inte stabil, utan då viker han sig. Så att man menar att ja, han kunde väl ha vackra ord, men han var inte mycket till att få saker gjorda. Men han var alltså den i riksdagen som då hade rekordet i skrivna motioner, över 1000 stycken. Och jag visade någon teckning också när han hade varit uppmätt som flitigaste talaren i riksdagen. Och det var ju satirteckningen den att han står och så hoppade tusentals grodor ur hans mun.
Man kan läsa mer om denne Carl Lindhagen om man vill.
I senaste årsboken från Presshistoriska föreningen 2018, där finns ett kapitel om honom, och där finns också hänvisningar till annan litteratur om honom.